Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut! Lägg ut!
Expressens mediepodd är tillbaka med ett nytt avsnitt med mig, Karin Olsson, kulturchef och biträdande chefredaktör.
Och jag är redaktionschef och jag heter Magnus Alselén.
Sveriges Radio är ju en del av totalförsvaret och ska stå pall för krig. Men i tisdags så slogs P1 Morgon ut av ett brandlarm. Och det blev en hel del musik i det som då kallas för den talade kanalen. Och jag trodde att jag som av misstag hade slagit på P2. Det var Sibelius. Och det var också Serenade for Flute and Guitar. Fint, va?
Mm.
Och sen var det ju Herbie Hancock, My Man's Gone Now, lite mer jazzy.
Mm-hmm.
Där, det var ju vad sa så... du, lite för launchigt?
Mm.
Men mest spännande var det när programledaren berättade att de hade gått ner i en kulvet.
Ja, det här är P1 Morgon. Jag heter Håkan Widman. Det har varit ett sändningsavbrott här, om jag förstår saken rätt. Och det beror på att ett brandlarm gick i radiohuset i Stockholm. Vi vet faktiskt inte om det brinner eller om det är någon test. Men vi gjorde som vi har blivit lärda. Vi har flyttat oss och vi är nu i... En specialstudio nere i en kulvet någonstans långt ner i marken under radiohuset här i Stockholm. Och vi ska försöka så gott det går att dra igång P1 Morgon.
Det blev lite spännande, men innan var det ju bara mysigt, Karin, men du blev orolig.
Ja, men man undrar, hur går det här? Kan allmänheten nås av det här? VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Men de sa faktiskt efteråt att den här kapaciteten hade de upprätthållit hela tiden. Så att,
ja, om det här var en rysk påverkansoperation som testade det svenska försvaret till oreda, då säger jag bara, keep them coming. Alltså, vi tyckte det var mysigt hemma. Vi trodde först det var fel på radion, men kom sen in i ett skönt flow och en bra stämning för hela dagen, skulle jag faktiskt säga.
Det här blev kanske helt enkelt ögonblicket när Magnus Alselin började lyssna på P2 varje morgon.
Ja, nej, vi får knappa in den.
Well done! Nu ska vi säga hej till public service-drottningen Camilla Kvartoft. Välkommen till Lägg ut.
Tack så mycket, vilken presentation.
Helt sann är den också. Du har ju varit många år på Sveriges Radio och nu gör du ju ett helt pärlband med prestigeprogram på SVT. Men jag undrar, har du hämtat dig från partiledardebatten i söndagskväll?
Ja, nu är det ju torsdag, så nu har jag nog faktiskt hämtat mig. Men man är lite mör, i alla fall dagen efter.
Men det är alltid väldigt mycket så åsikter och live-kommentarer i sociala medier. Tar du Anders Holmberg del av det, eller har ni någon strategi för att hålla distans till allt det där bruset runt omkring?
Nej, men det tar vi del av. För mig så är det väl först egentligen när man sitter och, liksom, och åker hem på kvällen där. Och så går jag ju inte och lägger mig direkt heller. Så då brukar jag sitta och scrolla igenom vad folk har tyckt på Twitter och på Instagram och sådär. Absolut. Mm.
Det var inte speciellt mycket konsensus.
Och tidningarna, det är klart jag går in och läser vad Expressen har skrivit också.
Ja, apropå det var inte speciellt mycket konsensus i debatten, ja. Och det är ju sällan det. Däremot var det konsensus både från höger och från vänster, ja. Kring det Viktor Bartkron skrev efteråt, att partiledardebatterna behöver göras om. Och då skrev han också, ja. att han tyckte att Anders Holmberg och Camilla Kvartoft gjorde ett jättebra jobb. Men det är för mycket tjafs. Och nu börjar folk längta tillbaka, Karin Olsson, till det bilder från...
Ja, när Ingmar Odlander sitter på SVT på Hedenhös tid och fördelar ordet artigt mellan partiledarna. Hur tänker du om formatet partiledardebatten nu när vi går in i det här valåret?
Ja, alltså jag blev kanske i och för sig lite förvånad över vad Viktor Barkron skrev där, för att jag tycker nog inte att det var mer käbbel och gräl och tjafs än vad det har varit tidigare faktiskt. Sen är det klart att det är valår, man känner det och det finns en hetta och sådär, men jag menar, för några år sedan så fick vi rätt mycket kritik för att de pratar väldigt mycket i munnen på varandra och de grälar för mycket, och då gjorde vi om, får du duellera i några minuter först för att få det lite lugnare och för att göra det, för det är ju svårt när 8 partiledare ska liksom debattera. Det spretar ju då naturligtvis och det är svårt att hänga med. Det förändrade vi för att vi kände själva och vi förstod från publiken att de tyckte att det blev för rörigt och svårt att hänga med. Här kan tittarna ändå försöka få sjunka ner liksom i ett ämne. Liksom. Det är bara 2 partier som får liksom mäta sig med varandra. Då.
Men det togs ju upp som ett exempel också att det här, den blåbruna debatten med Bolund och Jimmy Åkesson, och Åkesson säger, kallar du mig nazist? Den utgick alltså från, var det ämnet jobben?
Ja, det var ju inte något vi planerade att det skulle ske där, men så har det ju också alltid varit i partiledardebatter, att det är nästan alltid någonstans det blir någon urladdning på det som är liksom det, som ligger och puttrar, och det där, det var ju vi väldigt förberedda på. Vi hade nog räknat med att det skulle, någon av dem skulle ta upp det här. Och det är klart att vi skulle kunna försöka tysta dem, men det tycker inte jag vi ska göra, för det är ändå en partiledardebatt. Här finns alla 8 partiledare tillsammans i direktsändning. Vi har lite lösa tyglar där. Det är klart vi ska låta dem få bemöta. Om någon går till attack på varandra på det här sättet så ska de få bemöta varandra. Det tror jag att publiken skulle bli jättefrustrerad om vi skulle vara otroligt strikta. Att bara nu pratar vi bara om jobben. Vi har, för det här var ju en fråga som de har debatterat i tidningarna några veckor ändå i förväg, så att det var nog folk intresserade av att få se den här, helt enkelt.
Det var ju väldigt många som läste om debatten, ska jag säga, så att man får ju fundera lite på de människor som skriver på Twitter och Viktor Barkron, om de har rätt. Är det vad publiken vill ha, att ha långa resonemang i sakpolitiska frågor, eller vill man att de ska mötas i de här liksom brännpunkterna? För att det var jättemånga som läste på kvällen, och även dagen efter var det bland våra mest lästa artiklar i många timmar.
Alltså jag älskar ju det här käbblet. Jag tyckte partiledardebatten var bra, och den här duellen om det här blåbruna, det var ju helt fantastiskt. Det kommer ju gå till tv-historien och till Jimmy Åkessons historia. Så jag gillar ju när det blir lite tjafsigt. Är inte det poängen med de här debatterna?
Jo, jag tycker faktiskt också det. Alltså, sen är det ju liksom, kan det ju vara lite frustrerande som programledare, för vi är ju, vi, både jag och Anders tycker ju att det är roligast liksom med själva utfrågningen, att verkligen göra journalistik. Och här blir det ju mer att vi fördelar ordet med, och nästan lite som dramaturger. Alltså hela redaktionen när vi förbereder det här, det är ju ändå liksom att vi ska då tänka ut vilka frågor är det som just nu intresserar tittarna mest, i vilka frågor är det där partierna har liksom en pågående debatt, och var finns där det finns tydliga skiljelinjer och där debatt snurrar, så att man ska känna att det känns aktuellt, angeläget, viktigt just nu. Och det är ju vår uppgift att hitta de ämnena, och sen så ska de ju få möjlighet att debattera med varandra. Vi ska inte styra så mycket liksom. Men däremot så ska vi göra det så att det blir begripligt och någorlunda pedagogiskt, men vi ska inte ställa oss i vägen för ett häftigt replikskifte. Det tycker inte jag.
Hur ser du förresten,
här ska de få det utrymmet. Ja.
Hur ser du förresten på det här begreppet blåbruna? Miljöpartiet försöker driva en linje att det här är ett helt neutralt begrepp som används i EU-politiken i massor med år, och språkrådet har godkänt det här och så vidare. Men ni på public service, kommer ni att börja prata om det blåbruna blocket, så att säga, precis som man pratar om det rödgröna?
Nej. Nej, det kommer vi inte göra. Och vi pratar ju inte så mycket om det rödgröna blocket heller.
Nej, det
var väl Carl Bildt som myntade det begreppet. Nej, så att vi pratar ju om regeringen, vi pratar om oppositionspartierna. Nu är det ju många oppositionspartier, så får man ibland säga kanske oppositionspartierna på liksom högeroppositionen då, eller så här. Det pågår ju en maktkamp mellan de här blocken nu kring det här ordet och så där. Och där får man nog som journalist, och särskilt på public service och nyhetsjournalist och så här, att vi ska inte använda värdeladdade och triggerord överhuvudtaget. Vi ska väl beskriva det så opartiskt och konkret som möjligt på något sätt, tänker jag. Inte dras in i den där politiska debatten.
Nej, och ni kommer inte längre gå in och ta avstånd som Martina Nord gjorde efter debatten 2018 var det.
Slutdebatten.
Slutdebatten. Jimmy Åkesson har uttalat sig då väldigt, väldigt grovt generaliserande om invandrare. Och Annie Lööf reagerade. Och sen på uppdrag av Eva Landahl var det, va? Så gick Martina Nord in och tog avstånd på slutet, vilket sen granskningsnämnden hävdade var fel. Och SVT har ändrat på det sådär.
Och det
Camilla,
var ju...
Camilla, ni kommer inte gå in och säga det där var dumt sagt av Jimmy Åkesson eller det var dumt sagt av Annie Lööf eller...
Nej, alltså policyn är väl att särskilt när man har debatter så får de bemöta varandra. Vi tog ju inte avstånd i själva debatten, i slutdebatten, utan det var ju när man klippte ut uttalandet och sände det om och om igen i nyheterna. Det var ju då det avståndstagades tog.
Jag är lite nyfiken på samarbetet mellan dig och Anders Holmberg. Ni verkar vara ett sånt radarpar. Och visst är det så att ni båda är skolade på Sveriges Radio?
Ja, det är vi. Vi träffades på Studio 1. Jag hade jobbat där ett litet tag och han dök upp där. Gud, det var väl någon gång på 90-talet då. Vi har faktiskt jobbat med studentradion också. Han i Uppsala och jag i Stockholm. Mm. Men det var väl på radion som vi träffades. Och sen så jobbade vi ihop på P1 morgon och så har vi jobbat här då på SVT ihop. Så att vi har följts åt länge och han har liksom varit en sån där programledarkollega som man verkligen har haft som inspirationskälla och som jag mätt mig med och som jag liksom, ja... inspirerande.
Verkligen. Men han verkar så otroligt seriös och perfekt. Har han ingen sån här egenhet som det kan avslöja? Att han nu laddar
han
upp på något särskilt sätt? Eller,
ja. Ja, och förut gjorde han det. Laddade upp med värsta hårdrock, inte hårdrockslåtarna, men det var liksom så här tuff musik. Men det gör han inte längre faktiskt. Vi brukar, nej men han sitter på redaktionen med fötterna på bordet och lutar sig bakåt och säger att du får jobba Camilla, jag orkar inte.
Det är lite slafsigt. Han snygga skor åtminstone.
Han brukar ge den bilden av sig själv att det är jag som är arbetshästen och att han orkar inte lika mycket. Men så är det verkligen inte. Vi liksom växeldrar det här. Och det är ju det som är så roligt att jobba med honom. Att vi liksom, vi sitter på varsin sida av bordet och ger varandra lite motstånd liksom i den här, för det är ju verkligen en process och kanske allra helst när det gäller utfrågningar och så, men även debatter liksom, att ifrågasätta ändå alla ens tankar man har, och det är otroligt inspirerande att jobba med sådana personer och Anders är liksom den bästa i genren och sen våra redaktörer också på Agenda liksom, det är ju otroligt intellektuellt stimulerande, helt enkelt.
Men du nämnde att det är någon man samarbetar med, men man också mäter sig mot. Och jag menar, Karin kallar dig public service-drottningen i introt, men nu kanske man kan kalla Anders Holmberg för public service-kungen. Och när han gör 30 minuter, tycker du att superkul att här gör han succé på egen hand? Eller känner du att det där skulle jag kunna gjort också? Kunde ni inte köra varannan vecka 30 minuter, exempelvis?
Ja, alltså det är ju jättekul att han gör succé. Och jag tycker också att det skulle vara jättekul att göra det programmet. Men jag har ett annat program på gång. Så att jag
liksom,
nej, men det kan jag inte göra just nu. För det är inte riktigt
För SVT fick väl lassa på med erbjudanden när du sa nej till TV4. TV4 ville ha dig samtidigt som Leif GW Persson gick över. Men det måste vara något stort.
Nej, men tyvärr så kan jag inte säga något än.
Du är ju härligt röda par som du säger med Anders, men det var ju också med Leif GW Persson tidigare. Men när Leif GW lämnade er för fyran så var ju inte... han höll ju inte igen på kritiken mot Veckans brott. Vad var det han kallade det? Nya expertpanelen håller bara med varandra och säger självklarheter och studien är fullkomligt hopplös och ser ut som ett sällskapsrum på långvården. Vad är relationen med Leif nu då?
Den där, vet du, den där löpsedeln, den hade vi hängandes på redaktionsväggen. Och jag kände då mer så här att man tar ju åt sig av kritik mest när man känner att kritiken har rätt ju. Och här kände man nästan istället att vad roligt att han bjussar på det här, för att nu får vi uppmärksamhet för vårt program.
Ja. Men du är ju ett otroligt live-proffs efter alla år på radion och SVT, och det tänker man ju på ofta, och jag tänkte på det helt nyligen i en ganska trivial situation egentligen, när jag satt hemma i soffan och fnissade när du ledde korrespondenterna live här om månaden, och det var då SVTs London-korre Anna-Maja Persson som började prata om det svåra livet som korre, kanske lite väl detaljerat, och alla andra korren i studion började se lite obekväma och stela ut. Och du bara fångade upp det här på liksom, som det proffs du är. Jag tänkte vi skulle höra på det nu.
Men jag bodde nära Themsen, och ja, där är det ju vanligtvis, det kryllar med folk som går där nere på kajerna och myser dygnet runt nästan. Nu var det tomt och jag hittade en liten plats där jag kunde stå och lajva. Ett litet tag så här över mig, eftersom det regnar så ofta. Så det var jättebra, jag var jättenöjd. Det var ju bara det att det var flera andra som hade kommit på att det här också var jättebra. Några uteliggare till exempel och lite knarkare och så, som tyckte att det var lugnt och skönt i det här lilla hörnet. Så jag fick ju börja dagen eller kvällen ofta med att be dem lite snällt att flytta på sig, eller i alla fall försöka vara lite tysta då precis när jag ska prata i tv. Och det var så att en morgon när jag kom ner där så var det en uteliggare som hade lämnat en present till mig, kan vi säga. Han blev väl kanske lite sur då. Så då låg det helt enkelt världens största bajskorv där på min liveplats. Så det var ju lite läskigt. Både för- och nackdelar alltså med...
Du är lite interiör här, hur det kan vara att jobba som korrespondent. Alltså,
ja, under inte dessa... så glamoröst alltid. Nej.
Men...
Alltså särskilt Malin Mendeln, alltså korren i Indien som är van vid indiska slummen, hon ser väldigt obekväm ut här alltså.
Ja.
Ja, poddlyssnarna får gå in på SVT Play och kolla på minspelet här.
Men Camilla, du vill inte avslöja någonting om ditt nästa program, och det köper vi, men då får du istället gärna bjussa på, vi vet ju att exempelvis Magdalena Andersson, hon har inte varit med än i partiledardebatten, att hon vill väldigt gärna tala sist, har jag hört inifrån tv-bolagen, när hon är med i Aktuellt eller i Fyra, när hon ställer upp, då vill hon gärna att hon ska få sista ordet. Finns det några andra krav, eller finns det några partiledare som är extra jobbiga med att önskemål eller deras staber på förhand till de här partiledardebatterna?
Nej, alltså det kan jag inte påstå. Och sen har ju inte jag, det är ju inte jag och Anders till exempel som har de kontakterna. Det är ju liksom cheferna som har alla kontakter med de pressansvariga då för partiledarna inför sådana här partiledardebatter och sådär.
Du skyddar Ulf Kristerssons kravlista här. Och...
Nej, men däremot det jag kan säga allmänt om dem, det är ju att de vill ju möta, liksom partiledare vill möta partiledare, och ministrar liksom vill möta, ja, gärna partiledare eller i alla fall talespersoner. Då, liksom att det är väldigt viktigt vad det är för nivå, genom situationstecken, liksom på den man möter. Och det där är ju, kan ju vara rätt irriterande ibland, tycker jag. För att, och de är ju, de är väldigt sällan de ställer sig och diskuterar med en forskare till exempel, eller ja, med vanligt folk kanske ännu värre. Så att där får vi ju tjata på dem ibland. Där kan de ha liksom verkligen krav på vem som måste dyka upp.
Du har intervjuat makthavare i många år nu. Ser du några trender?
Ja, alltså jag tänker så här, om man nu var lite frustrerad, om några var det över att det blir käbbligt och så där med i partiledardebatter, men överhuvudtaget när man intervjuar politiker kan jag ju känna att det har blivit ännu viktigare för dem att de ska bara ha ett budskap i taget. Att de liksom upprepar precis samma budskap hela tiden och de fördjupar inte. Och det tror jag är en anledning till att man kan vara lite frustrerad. Både när man liksom intervjuar vanliga politiker eller gör enskilda intervjuer och när det är debatter. Och att man som tittare då kan känna att det är det är väldigt mycket samma sak som upprepas. Tidigare så tycker jag faktiskt att i alla fall en del av dem var bättre på att har man en diskussion så att man liksom levererar fler argument för sin sak helt enkelt. Det är lite stumt idag. Det är som att man har fått höra ifrån sina mediecoacher då, liksom att det är viktigt att få fram budskapet. Så håll det till detta och upprepa det till förbannelse. Men det blir ju också att man har ju inte riktigt respekt för att publiken är smartare än så och vill liksom faktiskt ha en lite mer fördjupande resonemang. Det tänker jag att det kanske är då en förändring, liksom att det här har professionaliserats ännu mer. De tar en massa hjälp, men de får fel råd.
Ja, det kändes som att Jimmy Åkesson gick och väntade på det till, eller stod och väntade på det tillfället exempelvis för att få den talespunkten mot Per Bolund. Där.
Ja, och det är väl en sak att det ibland bara liksom man drabbar samman, men där var det ju riktiga känslor och sådär också. Och det var ju spännande och det tycker jag att sådana saker ska det finnas plats för i en partiledardebatt. Men jag tänker mer allmänt i den politiska debatten och nu inför det här valet. Vi kommer ju få se så mycket debatter mellan politiker och det är verkligen ett önskemål att de skulle försöka leverera lite fler argument på i sina budskap.
Ja. Men Camilla, vi hade ju det här då, vad ska man kalla det, bajskorvsögonblicket då i Korrespondenterna live. Men har du något sånt här minne från alla dina år när livesändningen har gått snett?
Alltså jag har ju inte så mycket där det är tokigt. Jag sa liksom Jan Hägglund till Jan Björklund en gång i Agenda och det kändes pinsamt tyckte jag, men det är väl
livet har gått vidare.
jag hade faktiskt en rolig sak som jag var med om, fast jag vet inte, när jag intervjuade Robert Collin på Aftonbladet, journalisten. Ja. Och jag sitter, och jag tror att han sitter i en studio i Göteborg, och det är liksom en tidig P1-morgon, och man har haft massor med gäster och in och ut i studion och gör massor med intervjuer, och så kommer jag in direkt efter nyheterna, slår mig ner och ska göra nästa intervju, och det med Robert Collin då. Och jag tittar ner i mina papper för jag tänker han sitter där i Göteborg, jag ställer flera frågor och fjärde frågan så tittar jag upp och bara hoppar till och blir helt rädd, för där sitter liksom en skäggig man mitt emot mig. Och inser då att det måste vara, och han pratar och jag bara, men gud, det är ju Robert Collin som sitter här i studion. Och då har jag liksom inte, jag har inte tittat på honom. Jag har sagt välkommen och allting och jag har inte tittat på honom. Så han måste, jag blir så generad och tänker liksom, gud, han måste ju tycka att jag är helt galen.
Jag var faktiskt med i Veckans brott en gång. Ja. Och det var ett av de få avsnitten, eller kanske det enda, där inte Camilla var programledare. Där handlade om, ja, så nära vi nu kom upplösningen av Palmemordet då. Där handlade om då Christer Peterssons teori som hade presenterats. Och du hade ju jobbat så mycket med Palmemordet just i Veckans brott och följt hela den här liksom sista sensationella tiden då när Peterson sa sig ha en lösning och så. Hur bittert var det att du inte kunde vara på plats den där gången och leda det programmet? För det var ju det var en väldigt speciell laddning, måste jag säga, i rummet.
Ja, det var jättetråkigt naturligtvis. Det var ju vi som hade... Ja, det var jag som åkade ringa Peterson där då och få, när han berättade att de skulle leverera ett svar innan halvårsskiftet.
Ja, vilket skott
det var. Så gjorde jag, och sen gjorde jag en operation så jag kunde inte vara med. Och jag har jobbat tillsammans med, jag tänkte mycket på Leif. Man skulle ha velat sända det där programmet tillsammans med Leif. Och framförallt också med vår redaktör Lasse Lampers som ju var med i programmet där också. Så att... Det skulle ha varit lite, sen så blev det ju i och för sig lite antiklimax, själva beskedet ifrån chefsåklagaren. Så att, men det,
det kanske var bättre om Veckans brott hade fått sköta den presskonferensen istället för åklagarmyndigheten.
Ja, fast det var väl snarare budskapet. Och det kunde vi kanske inte göra något åt.
Vi kommer inte runt Stig Engström, vill jag ändå hävda. Håller med Christer Peterson där. Vad säger du, Camilla? Är det Skandiamannen?
Han har ju en massa tunga misstankar och indicier. Men han har ju inget bevis för att det är Skandiamannen. Och då kan man ju inte påstå att det är han. så funkar ju vårt rättsväsende. Jag vet inte vem som mördade Olof Palme, men jag tycker att det är väldigt, väldigt intressant och spännande liksom, att följa hela det här polisarbetet. Det finns ju mycket brister i det som vi har pekat på genom åren.
Och jag menar, Veckans brott dalade ju ändå lite efter att Leif lämnade. Samtidigt blev inte Brottsjournalen på TV4 någon större succé. Och är det inte så att ni två skulle behöva varandra, och att kan man hoppas att det blir en comeback? Till och med i det här nya programformatet kanske?
Ja, nej, men vi gick ju skilda vägar. Vi gjorde ju liksom Veckans brott fortsatte vi göra här, och Brottsjournalen i fyran. Och då var det faktiskt så, vi hade ju 1,3 miljoner tittare och vi delade på dem, så vi hade en 700 000 var sen. Så att det, och det var ju vi ändå väldigt nöjda med här på SVT, att det gick att fortsätta programmet utan Leif. Det visste vi ju inte. Och jag är jättestolt över det programmet vi gjorde med våra nya experter och så. Sen fick vi ju sämre sändningstid och hamnade senare på kvällen och så här. Så att programmet blev mindre. Men samtidigt så var det storhetstiden var ju liksom i 10 år på primetime med Leif.
Nu ser vi fram emot Camillas nya program som vi hoppas vi får höra snart om.
Men jag skulle bara, innan vi släpper det, Camilla, kommer det att bli mindre konflikt i partiledarutfrågningen framöver efter den här kritiken ni fick?
Och alltså Viktor Bartkrons idé var ju då att vi skulle liksom, vi ska bara fördela ordet och det är en klocka som ska bestämma vem som ska prata och vi ska inte gå in och ställa frågor, och det tror jag faktiskt blir rätt tråkigt. Den varianten finns ju i riksdagen.
Så, men och, man ska inte in i kulverterna och leta fram dekoren från 79 och så?
Jag tror att det tillhör liksom historien faktiskt.
Nej, men jag tänkte bara säga att det är väl någonting inom er som ändå, när det smäller till så där, känner att jäklar, nu har vi det här. Och nu är det debatt och det här kommer bli snack om.
Ja, det ska vara debatt. Sen så klart att det inte ska vara massor med personangrepp, men utan det ska ju vara debatt om sakfrågorna, och det var ju ändå rätt mycket. Sen så tycker jag att, som sagt, den skulle kunna bli mycket mer intressant om de fördjupade det mer.
Och dessutom, jag tycker det är ganska underhållande.
Jag tänker att Camilla känns lite som, och Anders Holm är lite som Russell Crowe där i Gladiator, när han går ut från scenen och bara ropar ut "Are you not entertained? Is this not why you're here?" Så att, lite så.
Ja, fast då får vi ta igen det just i våra utfrågningar och sådär. För att det är klart att det är viktigt att vi ser till att ställa politiker till svars och gör det liksom saker begripligt och så för tittarna. Det är vår huvuduppgift.
Och jag ser fram emot hur dynamiken förändras i gruppen här när Magdalena Andersson kommer in. Det ska bli spännande att se hur det blir.
Ja, om hon får sista ordet som hon brukar vilja ha.
Precis. Nej, det tror jag. Sista ordet är för Camilla Kvartoft, för hon är proffs. Tack så mycket, Camilla, för att du var med i Lägg ut.
Tack, Camilla.
Ja, tack. Jättekul att vara med.
Peter Wolodarski skrev ju nyligen en chefredaktörsledare i DN om derbyt mellan AIK och Djurgården. Men det var faktiskt inte första gången han klagade på både polis och supportrar. Och Wolodarskis medverkan i Barnjournalen, det brukar ju uppmärksammas lite då och då. Men inte lika många vet att han den 1 oktober 1991 ringde till Ulf Elving i Efter 3.
Aha.
Bara 13 år gammal.
Hur har du hittat här?
Vem är det med nu? Peter Wolodarski, hej.
Ja, hej. Jo, jag var också på matchen igår och jag tycker att liksom, polisen gjorde helt fel. Och de hade släppt, Black Army, de är ju mer än dubbelt så stora som Blue Saints. Och de hade släppt ut Djurgårdarna först, då hade det inte hänt någonting. För då hade de liksom gått i tunnelbanan och åkt, som de gjorde i förra matchen. Och då tror inte jag det blivit så här mycket bråk.
Jag vet inte, kanske vi inte kan fråga Sune Sandström, han är visserligen polis, men han hade inte ett dugg med gårdagen att göra. Men är det inte, generellt sett, är det inte en vansinnig taktik att inte släppa iväg de mycket få Djurgårdarna först? Och sen lotsade jag iväg AIK-arna. Djurgårdarna stod så närmast tunnelbanan.
Ja, jag har talat med Solna-polisen om detta idag. Och normalt sett så ska man ju släppa iväg den mindre klacken som har närmare till tunnelbanan först. Självfallet.
Mm. Peter, du får medhåll från högsta polishåll här.
Jo, men sen tycker jag också att poliserna, de är ju liksom, de är ju bara på ståplatsen här. Det händer ju saker på sittplats också. Jag satt på sittplats och Det var en AIK där som, ja, som var väldigt aktiv och skrek hela tiden, heja AIK va.
Men det får man väl?
Ja, jo men det får man va. Men sen var det några djurgårdare va som sa heja på Djurgården. Då blev han skitförbannad och började hota att han skulle springa upp och ja, ja han skrek på honom så här, och så skrämde han iväg dem. Och sånt, jag menar, vadå, de blev rätt skrämda tror jag och ingen sa något sen.
Den fina sittplatspubliken är inte något särskilt gott föredöme menar du?
Nej, jag tycker poliserna borde vara där också va. Jag menar, det händer ju saker överallt. Och sen det här med 12, 10 och 11-åringar, det är faktiskt inte sant.
Hur gammal är du?
Jag är 13.
Ja,
jag var där.
Du är ingen huligan? Nej.
Så här är det va, när man går där och alla skriker AIK, då är det ju lätt att man liksom inte vill visa att, ja, att man inte är med på det. Det är, jag tror inte det är några som gör det frivilligt.
Ja, Bollo visste bäst redan då.
Ja, men vilken skön stockholmska han hade också.
Ja, men inte så pigg på den andra åsikten att man kunde heja på AIK. Det var inte lika, föll inte så god jord.
men killen är ju född ledarskribent, det hör man ju redan här.
Fantastiskt. Men den här texten han skrev i söndags, läste du den Karin?
Jag läste den lite snabbt, så jag är inte så intresserad av fotbollsderbyn.
Men... Nej, men jag tycker ju att han är ju väldigt kritisk både mot polisen men också upprörd över att ett Stockholmsderby fotboll inte är en gemytlig familjetillställning. Och då undrar jag, hur kan det ha undgått honom som chefredaktör för en Stockholmstidning under så många år?
Visste det redan när han var 13 år uppenbarligen. Han hade exakt samma åsikter när han var 13 år. Men det roligaste med det här radioklippet är ju faktiskt vem som kommer efter honom.
Oj, men vad är det? Vem kan ha ringt in då? Kanske lite Thomas Mattsson att ringa från Enköping och vara med efter
Nej. Till. Nej, låt oss höra.
Nu har vi en arg förälder med oss. Tror jag. Hallå, Allan Schulman.
Ja, hallå.
Välkänt tv-namn.
Ja. Jo, jag har ju tre pojkar. Av vilka två är i åldern 15-16 år. Och den ena är då Djurgårdens supporter och den andra AIK-supporter.
Oj då, hur går det?
Det är inte lugnt hemma. Men nog vore det ju själva tusan om man inte skulle kunna skicka en 15- och en 16-åring ensamma till en fotbollsmatch utan risk för att det ska hända någonting. Men det är, jag har uppmuntrat deras fotbollsintresse och på alla sätt och vis och de har haft stor glädje av det. Men nu tycker jag nog att det har kommit till en vändpunkt. Det är ju inte rimligt att en yngling ska hållas kvar en och en halv timme på en kall läktare när han har läxor hemma att köra när...
Ja, det här var ju Allan Schulman, känd tv-producent på den tiden, pappa till bland annat Alex Schulman.
Ja, det var väl Alex som skulle hem till läxorna där tror jag på slutet.
Ja, vet du det eller du gissar?
Nej, men han syftar väl på, Alex är AIK, det är ju vida känt. Jag tror okay. Han syftar på den andra brodern Niklas som då uppenbarligen höll på Djurgården. Jag mässade Alex och frågade vilket lag Kalle Schulman håller på, men Alex hävdade att han inte håller på något lag alls. Allan Schulman var ju skapare av Hyllans hörna och producent för som att Jan Helin skulle ringa in till telefonbäkteri här.
Ja, det är lite speciellt, måste man säga. Men det hanterade han bra, programledaren.
Ulf Elving.
Ulf Elving, legendar. Expressen har fått väldigt mycket kritik för vår rapportering om den tidiga försvunna 12-åriga flickan i Linköping. Och vi inledde vårt engagemang i den här storyn för 9 månader sedan. Och Alexandra Pascalido blev den som vi samarbetade med.
Ja, Efterlyst publicerade namn och bild på flickan. Men då hade faktiskt vi jobbat med den här historien en period innan. Och det är en väldigt komplex historia där familjen var väldigt, väldigt mån om att gå ut med sina åsikter kring att man inte sökte nog mycket efter den här flickan. Man tyckte liksom att polisen inte ansträngde sig nog hårt. Och så här, ibland så ser vi fall vart ett barn är försvunnet och det är namn och bild och stora sökinsatser direkt. Och det var inte i det här fallet. Men då ska man också påminna om att det finns ganska många fall med försvunna personer där det inte handlar om att de har blivit mördade av en ex-pojkvän eller någon annan förövare, utan man då frivilligt håller sig borta eller att en del kanske till och med vet vart de befinner sig. Och den här historien var ju svår från början, men vi tacklar ju svåra, komplexa historier ganska mycket i vår samhällsjournalistik. Och det gjorde vi i det här fallet också. Då gjorde vi den här publiceringen för 9 månader sedan som rönte ganska stor uppmärksamhet.
Och det växte också en samhällsdebatt om värderar polisen i olika fall olika, i alla medborgare lika värda, och det blev en...
Diskussionen var väl, hade det här varit en traditionellt svensk flicka som... varit blond och blåögd, hade man då sökt mer?
Men Alexandra Pascalido lyssnade på den här familjen, och det fanns en relevans i att berätta om familjens situation och berätta om deras åsikter. De upplevde ju väldigt starkt att de inte hade blivit lyssnade på av svenska myndigheter.
Ja, det tyckte vi i alla fall. Alla, det är ju inte alla tidningar och sajter som har publicerat om detta, och det har ju funnits röster som tyckte att nej, men det här borde man inte publicera. Sedan 9 månader senare så kommer då flickan tillbaka. Då rapporterar, polisen går ut med det, vi rapporterar om att hon är tillbaka. Och kring den nyhetsrapporteringen att hon är tillbaka, där finns det väl ingen större diskussion om det är rätt och fel att rapportera, utan det... Det tycker jag känns givet, att hon har varit borta, hon är tillbaka, vi rapporterar.
Ja, det här har också varit en lokal historia i Östgötakorren som löpande har rapporterat, så att det är ju helt naturlig nyhetslogik såklart. Ja.
Men den stora kritiken är ju då mot hur vi rapporterar när hon är tillbaka, att vi då upprepar en del information kring hennes mående, att vi är med när hon är tillbaka med rörliga bilder också. Och även kring Alexandra Pascalidos engagemang i frågan, vart det också finns egna inlägg på sociala medier och så vidare. Och där vill vi vara ganska tydliga, Karin, vi pratade om det lite innan här när debatten har varit, att det är vi som har tagit de publicistiska besluten att dels välja att producera historien tillsammans med Alexandra och dels publicera den.
Så att ja, det är, Alexandra har ju fått mycket kritik i sina kanaler. Hon har också sin vanliga hatsvans efter sig som tar varje tillfälle i akt, men också kritik från andra. Mm. Men det är ju Expressen som har ansvaret här. Det är inte Alexandra Pascalido. Och vi har ju haft ett nära samarbete med henne, så att kritiken ska riktas mot oss, tycker jag.
Ja, självklart. Och vår utgivare Claes Granström har ju också gjort långa intervjuer med branschmedier kring detta, och det är självklart vi som svarar på frågorna kring vår publicering.
Det har ju pågått ett professionellt arbete här. Det slungas ut anklagelser i sociala medier. Har de ens läst de här papperna här? Självklart har det bedrivits en massor med journalistiskt arbete i det här fallet. Där finns det egentligen inga konstigheter. Däremot så finns det anledning att vara självkritisk här gällande vissa detaljer, viss framställning, där Expressen borde nog idkat en större försiktighet.
Ja, du menar framförallt då när hon kommer tillbaka och vi berättar med namn och bild att hon kommer tillbaka, och även detaljer kring flickan här som kan vara väldigt, väldigt integritetskänsliga. Du pratar om den tidsperioden mellan att hon kom tillbaka tills att vi gjorde henne anonym.
Ja, framförallt där. Sen finns det kanske vissa detaljer även i den första publiceringen som man kan fundera över. Jag tror att man skulle ha varit lite mer distanserad i den här senare rapporteringen. Nu har vi valt att göra flickan anonym. Det finns ingen anledning att hon ska vara en offentlig person, utan vi hade ju namn och bild på henne för att hon var en efterlyst. Och hon var en flicka som behövde komma till rätta. Nu är hon återfunnen, och då försvinner anledningen att ha henne med namn och bild.
Var har hon varit? Det saknas ju många svar fortfarande. En av kritiken här mot Expressen då, framförallt, har ju varit att vi kanske har gått för mycket på familjens berättelse. I ursprungsartikeln hade vi med både familjen och vad polisen sa. Men det är klart att vi kan säga att kanske Expressen lät kantra över för mycket till vad familjen sa även i ursprungspubliceringen.
Ja, kanske. Alltså, det finns stråk i den här kritiken som jag tycker är lite obehaglig, som är lite sådär att man vill frånta vissa människor sin röst. Att de inte, nästan omyndig förklara människor, för att det kanske är människor i en svår social situation och så vidare. Det tycker jag väldigt illa om.
Här har vi gjort ett försök att göra samhällsjournalistik om en väldigt komplex historia i kombination med efterlysningen av flickan som är borta. Och blev det rätt med de här perspektiven, och hur många visade vi upp, och vilka borde inte ha varit med?
Mm. Det är ju väldigt svårt att göra journalistik om den här typen av händelser och fall. För det är väldigt mycket som inte vi heller kan berätta i artiklarna av integritetsskäl. Och det gör att historien ibland inte kan framstå som fullt sammanhängande eller begriplig från publik. Och det är det som gör att journalister ofta avstår för att det är så väldigt svårt. Men det gör ju också att vissa samhällsproblem, vissa grupper i samhället aldrig blir belysta. Så det finns liksom en större journalistisk diskussion som jag tror vi måste ha här. Men medierna i P1 har i alla fall grillat här Claes Granström, Therese Rosenvinge i 35 minuter tror jag. Så att det blir mer om ni är intresserade mer om det här fallet så kan man lyssna på lördag.
Ja, jag tror att det var Johan Cedersjö som gjorde själva intervjun.
Ja, men den journalistiska debatten här är väldigt viktig och vi för den även internt på Expressen. Och det finns anledning till självreflektion här och det finns anledning att nyansera vissa delar i kritiken också. Men alltså, man är ju så peppad på nya säsongen av På spåret. Det är ju nästan bara journalister som är med.
Ja, och nu har SVT verkligen laddat på. Nu ska konkurrensen tas upp med Alla mot alla-succén. Och vad heter den där kopian av Alla mot alla i TV4?
Big Bang
är vart Lotta Lundgren och Erik Haag sitter och imiterar.
Men nu, alltså de kan ju inte tävla med liksom paret som är larger than life i nästa säsong av På spåret. Marcus Oskarsson från TV4 och SVTs egen Carina Bergfeldt.
Herregud!
Tänk dig energin i den vagnen, eller vad säger man? Ja,
finns det en vagn stor nog för de båda? Vi håller naturligtvis på vår kolumnist Irena som tävlar tillsammans med en icke-journalist, va? Patrik Arve.
Ja, det ska bli jättekul att se hur det går för Irena Pozsar i den här säsongen. Vi firar med den klassiska Augustifamiljen-vignetten. Nu har de ju dumpat Augustifamiljen, men det är ändå den här som gäller.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.